Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mm. Hej och hey. Välkomna till avsnitt 246.
Ja.
Fåglarna kvittrar.
Fåglarna kvittrar.
Kvittrar du, Magnus?
Jag kvittrar oerhört. Uh-huh. Kvittrar i kapp med fåglarna. Solen skiner, det är fint. Vad ska vi prata om idag?
Jag vill prata lite om huruvida min kärlek är äkta eller inte.
Mm.
Och sen så, nu är det ju snart sommar och för en del så är det första skilsmässosommaren. Och vi ska ge lite råd om hur man får ihop det här med sitt ex. Mm. Men det här kan man också tänka på när man lever i en lite trasslig situation, de här råden inför semestern.
Precis.
Vi ska prata om den här skammen som uppstår ibland när barn bryter med sina föräldrar. Vad beror det på?
Mm.
Vi har en lyssnare som undrar varför hon plötsligt har gett upp efter att ha kämpat i flera år. Och sen konsekvensen av att stanna i ett förhållande för att den andra inte ska bli ledsen.
Mm.
Den ska vi prata om. Jag fick något av ett uppvaknande igår. Jag lyssnade på ett radioprogram och man pratade om kärlek på ett sätt som fick mig att tänka, känner jag äkta eller riktig kärlek? Alltså hur ska det vara? För då pratade man om, eller vad skulle du säga att äkta kärlek är i ett kärleksförhållande? Vad liksom konstituerar den?
Ja, det tycker ju jag är när den här som kärleken riktas mot är liksom den man tycker allra mest om och man är liksom beredd, eller man skiljer ut den personen ifrån de andra helt enkelt, och man, åtminstone för mig är det så, då är det den personen som jag känner mest för, och det är någonting mer än vänskap, det är någonting större och viktigare. Och sen handlar det om sex också, tycker jag.
Mm, det gör alltid. No, ja. men jag tänker så här, de här känslorna att, för då tog de upp ett exempel. Det var ett par. De älskade varann.
Ja.
Men hon ville jättegärna få ligga med andra.
Ja.
Och för att det skulle liksom, annars kände hon att hon begränsade den hon var. Han kände att han inte skulle stå ut med det riktigt.
Nej, precis.
Och då talades det om det här, att det de då hade hamnat i, för att hon ville det här och liksom ville övertyga honom och så vidare. De ville övertyga varandra om att så här måste vi göra eller så här måste vi inte göra. Och jag känner Och det är ett slags förhandling nästan då, som man hamnar i som par. Jag vill hävda min rätt liksom att vara på mitt vis, och den andra vill liksom hävda sin rätt, vad den står ut med och vill. Medan det egentligen då bör vara så att om jag vet, om jag skulle ligga med någon annan, jag vet ju att det gör dig ont, och då bör jag inte vilja det. Förstår du?
Jag tror att
du är lite mer sån gentemot... Jag är lite mer lagd åt det här faktiskt tråkiga som drar mot förhandling. Åtminstone har jag varit det förut.
Ja.
Alltså jag... Det råd de fick, det var så här. Att om det här är jätteviktigt för henne, så måste hon... Hon kan inte få både och.
Nej.
Hon kan inte få både ligga med andra och ha kvar honom. Och hon kan inte lägga det på att han har förstört det här för henne.
Nej.
Utan det är hon som har valt.
Ja,
för hon kan inte riktigt begära det, att han ska leva i någonting som gör honom ont. Och det är det där som jag tänker, vad är då äkta kärlek? Är det att aldrig göra någonting som gör den andra ont?
Nej. Jag tror att man mycket väl kan vilja saker som gör den andra ont.
Ja, men att kräva att den ska gå med på det.
Nej, det
ju
kan
en
man inte
sak.
Göra. Nej, absolut. Nej, det kan man inte göra. Men,
eller liksom
men
det handlar liksom
inte,
det.
Jo, fast det handlar inte om kärlek. Jag kan vara jättekär i dig, jag kan älska dig och känna all kärlek för dig, men ändå vilja saker som skulle eventuellt kunna göra dig ont.
Typ.
Ja, typ ligga med andra.
Ja, men du gör det ju inte.
Nej, men och eller det menar, nej, precis, men det är det jag menar, då det är det liksom.
Ja, men jag vet det, ja. Då har vi då är det jag säger,
ja.
Att du gör inte det som skulle vilja göra mig ont.
Nej.
Men hon vill ju liksom att de ska komma fram till att hon ska få göra det.
Ja, precis, absolut. Ja. Och det den tror jag är det, man kan ju möjligtvis, det är ju som en massa med saker när man ska leva tillsammans och ha olika önskemål, allt ifrån det här till att var man ska bo, om man ska ha barn, bla. Det är massor med saker där man har olika syn på livet, och det här är en.
Men varför är en del så, bland annat jag tycker att jag har varit så, att man så att säga man är inte villig att kompromissa.
Nej.
Man är inte villig att kompromissa så mycket för kärlekens skull. Och det är kanske också det som har landat i att jag numera, att vi är särbo och så vidare. Att det aldrig har varit min grej att kompromissa. Men jag tänker ett förhållande där man hela tiden, där man står kanske lite för långt ifrån varandra i viktiga frågor.
Ja.
Då blir det här väldigt smärtsamt. För antingen sviker man sin partner liksom så att, genom att göra den ledsen. Eller så sviker man sina egna ideal, eller man sviker sig själv.
Ja.
Sånt som är viktigt för en.
Ja, men det är väl också det som gör att man, jag vet inte hur det har varit i dina tidigare förhållanden, för du har ju ändå levt i ganska långa förhållanden, så något måste ju ha landat på något sätt. Det har varit två personer som har haft samma så här, envishet eller ovilja till att kompromissa.
Nej,
för det jag menar är så här, en del människor är väldigt så här principfasta och ja, ska inte använda fula ord, men så här, man vill ha det på sitt eget sätt, och andra människor är inte det. Och där måste man ju någonstans hitta en match om man ska stå ut.
Ja, och precis, men det är det jag tänker då, att det är det här som ofta kanske går snett i förhållanden, att man kanske har, att man har blivit för olika eller är väldigt olika, men till varje pris ska hålla ihop. Det går ju inte att hålla ihop då när, låt säga att jag skulle vilja vara den, jag verkligen vill ligga med andra, annars tycker jag inte att mitt liv är kul.
Ja.
Medan du skulle plågas av att vara i ett sånt förhållande.
Ja.
Någon av oss måste ju ge sig.
Men,
eller så måste man faktiskt inse att vi kan inte vara ihop.
Nej, men
istället för att försöka jämka ihop allt det här omöjliga. Ja. Liksom. Och jag menar lite grann det också i stort och smått. Att om jag har värderingar, jag kan inte leva i ett ojämlikt förhållande till exempel. Och han hinner inte hämta på dagis, hävdar han. Då, ja, det är svårt.
Ja, det är skitsvårt.
Och jag menar inte egentligen att äkta kärlek då ska kunna överbrygga det. Men det är något frågetecken som jag ställer mig när man alltså är villig för sina principer att göra den andra ledsen.
Men
vad är jag då för en person egentligen?
Fast jag känner så här, det där är liksom, då har man blandat ihop två begrepp. Det ena är kärlek och det andra är liksom jaget och vad man själv vill. Jag kan vara buskär i dig, jag kan vara helt besatt av dig och ändå liksom ha ett jag, ett mig själv som vill ligga med andra eller som vill göra det ena eller andra. Jag kan vara att min kärlek till dig är lika stark för det.
Ja, men det är inte bara inte det.
Nej, men det egentligen är det liksom så här, ta bort begreppet kärlek ur det här, utan när man sen då ska ha ett förhållande, när man ska leva tillsammans och dela livet oavsett kärlek, även om du bara skulle vara kompisar, så måste du ha samma syn på hur det här samvaron ska vara.
Ja.
Och det är någonting annat, känner jag. Jag tror att det finns massor med olycka i att man upptäcker att jag är skitkär i dig, men vi kan inte vara tillsammans för att vi har så olika syn på hur man ska leva livet.
Ja, och då, precis. Och då tänker jag att det där ska man vara lite uppmärksam på och inte tro att allting går att få ihop.
Nej,
det
absolut.
Går inte att få ihop allting. Är det för olika så är det lika bra att... För jag tror att det var så det var för mig och min exman. Vi var för olika. Ja. För oss respektive viktiga saker.
Ja.
Och vi försökte jämka ihop det. Och vi försökte och försökte. Men det gick inte.
Nej.
Och vi höll på att försöka för länge.
Ja. Ja, det är sorgligt. Och jag tror också många gånger att man kanske inte riktigt vet det när man är 20,
nej,
eller 25 eller ens 30.
Nej.
Hur man då vill ha det.
Nej.
Så det är skitsvårt att hitta någon tidigt som man sen ska leva hela livet med.
Ja, det är jättesvårt. Ja. Och man vet heller inte hur blir den här som förälder. Den kanske har en helt annan föräldrastil än vad jag har. Liksom.
Ja, men för det är också intressant, för då förändras ju hela det här livsmönstret.
Spelplanen är borta.
Ja, det är det. Det man har haft tillsammans, det man har gjort, de valen man har haft och hur man har liksom levt sitt liv är totalt förändrade.
Mm.
Och då kommer en annan attityd fram, en annan livsföring fram som man antingen tycker var härligt eller... För det mesta då, för det här är helt hopplöst.
Mm. Du får snappa då en sak, om vi byter ämne så snappar jag ändå en sak ur det här. Okej, du går alltså hela tiden och vill ligga med någon annan. Ja, men nu har du sagt det ungefär 2-3 gånger de sista 5-10 minuterna.
Du som sa det först.
Nej,
absolut inte. Det gör jag inte. Men, och det menar jag, det är ju också så här...
Ja, men nu vet jag verkligen inte om jag ska tro det eller inte. Men det, du är också så här... Ena gången kan du säga, jo men det tycker jag, andra gången inte.
Ja,
men du sa ju nyss att du kan vara jättekär i mig.
Nej, men det var ett exempel på samma sätt som du ger exempel.
Nej, det var ju uppenbart att jag stod... Ja, men okej, okay, svara ärligt då. För det hade ju också varit intressant, hur framträdande är den lusten hos dig att ligga med andra?
Nej, inte alls.
Inte alls.
Nej, eller jag kanske. Nej.
Ja, du ser. Efteråt jag får veta hur det var.
Nej, det...
Jag däremot blir jätte...
Ja, det har jag förstått. Det finns inspelat här, så det kan vi gå tillbaka och lyssna på. Ja.
Du, när du och jag blev ihop så hade ju du, som jag uppfattade det, inte så mycket kontakt med din mamma.
Nej.
Och var det ett medvetet brott ifrån någons sida?
Ja, medvetet... Ja, det var det nog från min sida, tror jag.
Och kan du förklara varför?
Ja, men så här, det är ju, dels så hade hon ganska tidigt tagit lite avstånd ifrån hela familjen på något sätt. Hon var inte särskilt närvarande farmor och man kände att hon liksom inte ville. Det blev för jobbigt när det kom barnbarn och hon hade liksom ingen riktig ork eller lust eller vad det nu var. Utan hon hade en massa andra sysselsättningar. Hon ägnade sig åt andra människor på andra ställen. Hon hjälpte människor till höger och vänster så där med allt ifrån flyktingar till sjuka och allt möjligt sånt där. Och det är väl okej, liksom, men det som faktiskt hände mig när jag gick terapi, det var att jag... När jag var liten så växte jag upp i det här med en mamma som egentligen ägnade större delen av sin tid... Eller, önskade att de ögnade mer tid åt att hjälpa andra människor än mig och mina syskon.
Alltså. Mm.
Och det är ju behjärtansvärt, en människa som är så from och härlig så att han eller hon vill rädda världen. Det är ju jättefint och jag hade det väl bra. Men som barn så räcker inte det riktigt. Det blir en väldigt konstig situation, för du kan heller inte säga så här, sluta och hjälp de där som har det svårt och hjälp mig istället. Och det tog ju jättelång tid för mig att förstå. Fattade jag när jag gick
vad terapi. Du hade varit i.
Ja, vad jag hade varit i. Och att jag faktiskt också tillät mig själv att kritisera det och bli förbannad på det.
Ja.
Och det kan jag ju tycka att det är synd att jag själv aldrig riktigt kom ur det. För jag, det gjorde att jag tog avstånd från min mamma. Jag tyckte att så här, nej, det är inte bra. Det här,
för du menar, det här blev aldrig en konfrontation mellan
nej,
er?
Nej, det blev inte det. Det blev inte det. Inte på det sättet. Inte nej. Så att det verkligen togs upp. Ärligt, vi hade en del samtal och vi hade en del, men vi kom aldrig riktigt dit.
Det var liksom för jobbigt. Var det lika för dina bröder?
Nej.
Nej,
det tror jag inte. Jag tror att de var kanske antingen mer klarsynta och inte hade samma behov heller. Som nej. Jag hade. För jag var nog yngre när det liksom blommade ut mer och sen på något sätt. Jag tror att jag liksom, hon var hemma mer liksom,
med dem.
Ja, men ändå det, man är olika, man reagerar olika på sånt där. De kanske, eller så har de inte gjort upp med sig själva, ingen aning.
Men så på sätt och vis så valde du då att inte umgås med henne.
Ja, det gjorde jag. Och det var ju egentligen grunden i det på något sätt. Även om jag inte riktigt tror jag då hade så här formulerat det fullt ut. Jag var också så här, vi hade ju jobbigt med våra barn. Första barnet var jätte, liksom hade ont i magen och skrek och det var skit. Vi hade svinjobbigt och vi fick inget stöd. Vi fick ingen riktig hjälp i det här. Och det var ju också en sak som jag kände var, gjorde att jag liksom... Jag blev arg och om inte hon kunde komma och hjälpa oss, då fanns det väl ingen anledning att ha kontakt riktigt heller.
Nej.
Så mycket. Sen det var inte så att vi bröt kontakten, men vi hade inte lika mycket kontakt.
Nej, för jag tänker på det där och vad det gör med en. För jag läste också intressant att, och det här hör ju inte ihop, men för en förälder, alltså har du någon gång tänkt tanken, tänk om dina barn skulle bryta med dig?
Ja. Ja. Oh ja, absolut.
Och hur blir det för dig?
Det gör ju jätteont på ett sätt.
Ja.
Och samtidigt så är det också, om jag förstod varför, alltså om det berodde på mig, vilket det säkert skulle göra, då är det ju liksom, och jag tycker ju det är så i alla relationer, att det är viktigt att jag sköter mig om ingen ska vilja bryta kontakten med mig. Liksom. Så då skulle jag i så fall tänka, vad är det jag har gjort? Kan man reparera det här på något sätt? För det går ju alltid att göra någonting åt det.
Nej, för jag kan också leva mig in i, jag och min äldsta son till exempel, vi kan ju diskutera så att vi är arga på varandra, sen blir vi snabbt sams, men det skulle också kunna vara så att om han inte hade varit precis lika liksom stark eller viljestark som jag, så hade jag kanske kört över honom och då hade han kunnat bryta där, för jag lever mig också in i det här, att man kan komma in i det här. Jag läste att och det innebär ju på något vis väldigt mycket skam för en förälder som har barn som inte vill vara med en.
Ja, absolut. Så, ja.
Det är ju skamligt och ledsamt och hemskt på alla vis. Jag läste att något av de vanligaste orsakerna till att vuxna barn bryter med sina föräldrar är att de vuxna missbrukar till exempel. Och att det går ut över de anhöriga. På något vis, till exempel barn och barnbarn då. Men en annan orsak är att just att man kränker barnen på ett eller annat sätt. Och det här är ju ett gränsland. Men till exempel svärmorsproblematik är ju i det gränslandet. Där man vill fortsätta bestämma över kanske sin son till exempel. Medan han nu har en ny partner. Mm, alltså att man vägrar se vad gränsen för sitt inflytande ska gå någonstans. Och det där kan man ju göra av välvilja. Låt säga att något barn har väldiga problem med någonting. Jag vill hjälpa till. Men det är inte längre min sak. Eller att jag kränker någon med mina värderingar. Eller liksom beteenden. Att man kanske inte har tillräcklig då respekt för vem barnet har blivit.
Precis. Det, så är det.
Ja, så att man får passa sig lite grann,
ja,
tänker jag.
Jag vill också lägga till några saker, för att det var faktiskt också så att vilket ju är, jag vet inte hur du ska förklara det, men min mamma bröt ju lite grann med oss. Hon tog avstånd, hon var inte den som sökte upp. Det var inte så att hon höll på och undrade varför jag hade brutit kontakten, för hon trivdes nog ganska bra med det.
Ja.
Och den finns ju också, att en förälder känner så här, barnen klarar sig
att
själva.
Det får vara klart. Ja, men det gör det verkligen. Och kanske framförallt bland fäder. Det är väl lite mer ovanligt kanske med en mamma.
Ja. Men sen finns det en sak till som jag tycker man ska lägga till i det där, för att grejen var att jag bröt lite grann också med min pappa. pappa och hans nya fru.
Ja.
Därför att, och när vi fick barn, och, det, och liksom sammantaget då med hur jobbigt allt var. Vi hade varken en farmor eller en farfar, eftersom hans fru också var liksom, det var väldigt jobbigt i den här situationen. Hon kom med mycket påpekanden och hamnade i, min då exfru hamnade i världens konflikt med henne.
Ja.
Och jag självklart försvarade henne i det och sa att så här, men det här går inte, vi kan inte ses.
Mm.
För det här är för jobbigt. Du,
hon
är inte
kränkte henne helt
enkelt.
Ja,
exakt. Ja. Och då indirekt mig. Så då, där, då blev det ett brott. Ett, det var egentligen hon, det var inte min pappa, men han åkte ju med det. För det var liksom så här, nej, men vi struntar i umgås.
Var han för flat då i dina ögon?
Ja, det var han faktiskt på ett sätt. Mm. Han hade, nej jag vet inte, det var, jag tror att han sa ifrån och tyckte saker, men det gick ju liksom inte att förändra henne.
Nej, just det. Ja, vad jobbigt.
Mm, det var ännu en jobbig situation.
Ja.
Och barnens mormor bodde ju på Gotland, så att hon hade ju liksom inte kunnat, hon hade nog gärna hjälpt till, men kunde inte liksom, för det var för långt borta.
Mm. Jag tänker bara att om man är i den här situationen, det finns en bok som jag då vill tipsa om som heter När vuxna barn gör slut av psykologen Liria Ortiz och journalisten Katarina Baldo. Och ja, för det, jag tänker att man är nog kanske inte så ensam som man möjligen tror.
Nej.
Om barnen vänder sig ifrån en. Och jag vet barn som har vänt sig från sina, eller vuxna barn som har vänt sig från sina vuxna eller sina föräldrar, men sen kommer tillbaka.
Ja, ja.
För att man behöver en paus för sin frigörelses skull.
Exakt.
Punkt slut.
Ja.
Man måste ta avstånd för att kunna komma tillbaka som en vuxen person som har lättare att kräva sin rätt.
Ja. Och jag kan säga att den där frigörelsen kommer väldigt sällan i puberteten, 16, 17, 18 års åldern. Den kommer mycket,
lite
mycket senare om den kommer. Och då är
det
klart att då ser ju livet annorlunda ut och man har andra förutsättningar, vilket gör att det är jobbigare på ett sätt.
Kanske så.
Så det kan man ju också ge som råd. Gör vad du kan för att hjälpa ditt barn att frigöra sig i puberteten.
Ja,
liksom,
det är ju det de håller på och försöker när de dissar den, när de tar avstånd.
Hjälp
när de
till med det.
Ja.
Låt dem vara sån. Stöt ut dem. Bråka med dem då istället.
Ja, jag förstår. Mm. Mm. Det är en jobbig sak, men intressant tycker jag. Och man får ju ofta då titta naturligtvis på sig själv.
Ja,
vad är man gör?
Absolut.
Vad är man gör
ja.
Som har blivit fel här?
Ja. Mm. Och fråga kanske också.
Mm.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Vi tar ett lyssnarbrev.
Mm.
Hej och tack för en intressant och bra podd. För några år sedan berättade min man för mig att han funderade på att lämna mig. Han hade träffat en annan som kunde förverkliga honom och hans drömmar och mål. Det här kom som en käftsmäll. Jag hade ingen aning. Den totala katastrofen var ett faktum. Men han kunde inte bestämma sig för vad han ville. och jag gav honom så mycket tid. Det tog 2 år innan han bestämde sig och sa att han älskade mig igen. Jag kom på honom vid 5 olika tillfällen under de här 2 åren, att han hörde av sig till henne och så vidare, trots att han dyrt och heligt lovat att han inte gjorde det. Det som gör mest ont är nog att han hängde ut mig, vårt liv och hans tankar om vår relation för en annan kvinna. Som han inte hade, de här tankarna hade han inte delgett mig innan. Tilliten har fått sig en törn och jag har känt fram till nu att jag ville kämpa för vår relation, men vet inte hur jag känner längre. Min man ville göra en massa förändringar, vilket vi har gjort, och jag har varit den som sett till att förändringarna genomförts. Han verkar vara nöjd med livet som det är just nu, men inte jag. Hur kommer det sig att jag nu helt plötsligt känner att vi kanske har gjort vårt i relationen? Vårt liv har hamnat i en tråkig fas igen, där ingen av oss tar initiativ till något. Jag är både rädd och osäker på om och hur jag ska ta upp det här med min man. Han vill inte gärna prata om känslor och det som har varit. Han har heller inte kunnat gå i terapi med mig för att han känner att man kan lösa allt själv. Jag gick på egen terapi i 2 år, vilket stärkt mig enormt. Vi är heller aldrig osams för han gillar inte det utan lägger hellre locket på, vilket gör att vi aldrig löser våra meningsskiljaktigheter. Han säger ofta att han inte är uppväxt med diskussioner och kan därför inte heller diskutera känslor med mig. Usch, jag låter bitter, men det är jag verkligen inte. Vill bara försöka förstå varför det här kommit ikapp mig nu. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen med dessa tankar. Jag har tidigare kämpat för att vi ska hålla ihop, men nu vet jag inte längre. De sakerna som vi är olika på måste vi kunna prata om för att komma vidare. Men det är som en stor mur. Det blir bara knas. Har jag gett upp? Jag älskar honom och kommer nog alltid att göra, men frågan är om det är som en livspartner.
Precis. Mm. Får jag fråga, det framgår inte liksom vad som föregick det där. Alltså om det var någonting. Nej.
Hans historia, ja. Men nej. Just
nej. Mm. Därför att jag kan tänka, alltså så här, det är ju så med kärlek överhuvudtaget, att man, oavsett om det hade handlat om en otrohet eller om det hade varit ett pågående gräl om rättvisa eller ställning eller vad som helst, att det kan ju hålla på ett tag. Mm. Innan man känner, nej, nu orkar jag inte längre. Det finns, jag vet inte vad det är som händer, men det är som en brytpunkt där man plötsligt tänker att nej, nu är det inte, jag kommer ingen vart. Mm. Det är inte värt det. Så man behöver inte koppla det samman med just själva otroheten, utan det kanske handlar mer om att de här, hon har ju ett behov av att prata och reda ut och liksom komma någon vart med saker, och han har inte det. Och då är man ju det här, man är väldigt olika i hur man ser på hur tillvaron ska vara. Han kanske nöjer sig med liksom,
att stoppa det under. Ja, just det.
Han fixar det, men hon gör inte det eller vill inte det. Och då är man så olika, då är det väldigt svårt att få det att hålla ihop. Eller vad säger du?
Nej, men jag tänker så här att han verkar, som du säger, han vill inte prata. Han menar att man ska klara det själv. Vilket de ju uppenbarligen inte gör. Inte så att hon blir nöjd i alla fall.
Nej.
Det där är ju ett missförstånd som väldigt många dras med. Nej, men inte ska väl jag ta hjälp för mitt psykiska mående, eller inte ska väl vi ta hjälp. Det här borde vi väl klara själva. Jättekonstigt tänkt egentligen.
Ja. Ja, ja.
Man får ju gå till doktorn för alla möjliga saker, för man inte klarar dem själv. Men, och jag tycker att vissa saker, ja, man överlever ju utan hjälpen. Men man skulle må mycket bättre med hjälp. Så där skulle jag bara rakt av säga att han har ju fel. Karn har fel, helt enkelt. Sen tänker jag också att hon undrar varför just nu. Varför kommer de här tankarna att hon är beredd att skita i honom just nu? Då tänker jag lite på det som du sa förra gången när vi pratade om otrohet mycket. Att hennes första reflex kanske har varit att rädda förhållandet. Hon vill ha kvar det här. Det har varit ett hot. Han har varit på väg till en annan. Hon vill rädda det här. Men sen när hon nu ser på förhållandet, när hon har kanske känner sig lugnare med det och ser på förhållandet utan att det är under hot, så kanske hon inte gillar riktigt vad
Precis,
hon ser.
Exakt.
Och att hon känner sig si och så, det kan ju också ha att göra med att allting i det här kanske inte handlar om just förhållandet heller. Det kan vara hon som har utvecklats någonstans nu också. Och vill någonting annat än att ha det här som låter, i mina öron, ganska hopplöst. Det låter vanligt. För jag tror att det är väldigt många män som inte pratar. Det kan vara kvinnor också. Men att liksom kommunikationen är under all kritik. Och då kommer man ju ingen vart. Nej. Jag ser inte hur man ska kunna förändra någonting överhuvudtaget. Och jag ser kanske inte mannens vilja heller riktigt. När han då lägger locket på för det som är viktigt för henne. Så att jag förstår verkligen om hon ifrågasätter förhållandet och nu kanske vill något annat.
Ja. Det är ju, nej men precis, det är därför jag menar det hade varit, man skulle vilja veta vad som föregick det där på något sätt, för att det kan ju ha varit en taskig situation eller liksom någonting där egentligen förhållandet redan då var på väg att spricka. Mm. Och sen har man då haft den här situationen, otroheten att arbeta med och liksom stöka och liksom förlägga alla de problem som egentligen fanns runt omkring i just det där.
Ja.
Och då får man hålla på med det tills man inser att men det spelar ingen roll, även om vi löser det här så kommer det inte bli bättre i alla fall. Liksom. Det finns ingen utväg ur det här, jag vill inte vara i det här.
Mm. Så jag tror så här, att hon undrar så här, har jag gett upp? Ja, kanske det, men det kanske också var bra. Det kanske också är bra.
Ja,
alltså det är inte fel i sig att ge upp om någonting som är dåligt.
Nej, nej, nej. Nej, nej. Och det finns liksom ingen... Ja, det, jag vet inte, det är klart man kan säga att allting, nej, det kan man inte säga, att det går inte att lösa.
Nej.
Så här, det låter verkligen som att, om du ställer frågan om du har gett upp, så är det en fråga man ska ställa till sig själv. Men det låter verkligen som ett förhållande som är väldigt, väldigt svårt att fortsätta i, och det låter på henne som att hon egentligen inte vill heller.
Nej, och jag tänker att det rådet till henne från mig blir... Tänk väldigt, väldigt, gör det väldigt, väldigt enkelt för dig. Zooma ut och tänk, vill jag ha det så här resten av mitt liv? När du har det svaret, var inte rädd för vilket svar det nu än blir. Men om svaret blir nej, jag vill inte ha det så här resten av mitt liv. Då kan du börja jobba på det och liksom tänka, okej, hur skulle jag behöva göra då för att ta mig ur det här? Eller så bestämmer du trots att du inte vill det att nej, men jag stannar i 2 år till eller någonting. Ja. Liksom, men göm inte sanningen för dig.
Nej, och jag, en sak till. Jag vet inte om det hjälper eller om det är nyckel. Men jag tror också att för hans del så handlar det nog väldigt mycket om skam. Att röra i de här sakerna och behöva prata om det är jobbigt för att han vet ju om att han har gjort fel.
Ja.
Och det är ju också ett skäl till att man säger nej, jag kan inte prata om, jag vill inte prata om. Men man försöker så här, om jag, för hans del, det är mycket lättare för honom att glömma vad han har gjort än vad det är för henne.
Ja,
liksom.
Just det.
Och det gör ju att man är som då den parten som har bedragit, obenägen att vilja ta upp det, för man skäms helt enkelt. Och kan man lätta på det, ja då kanske det finns en liten nyckel till att prata om det. Jag vet inte, men man kan ju bära det med sig i alla fall, att det handlar väldigt mycket om sånt.
En sak som jag skulle göra direkt, det är ju att säga att du, vår relation känns inte så bra tycker jag. Så jag funderar ibland på om vi skulle separera. Men för att jag liksom ska tro på oss igen så kräver jag att vi går på familjerådgivning. Alltså att han säger att han inte kan gå i terapi för att han känner att man kan lösa allt själv. Jag skulle bli fullkomligt tokig.
Ja.
Han löser ju absolut ingenting. Så om han inte, så här då, om han inte är med henne på det. Det tycker jag är ett solklart tecken på att ingenting kommer att hända.
Ja.
Mm.
Ja.
Lycka till, jag känner att jag fick puls här. Ja. Vänj dig inte vid det här.
Nej, absolut, gör någonting och det går att göra.
Ja. Du lyssnade och frågar så här. Vi fick ett mejl bland annat ifrån en nyskild. Och de har barn och nu blir det dags för semester. Och det är liksom första sommaren som skilda.
Ja.
Hur ska man göra det här så att det blir bra för alla inblandade då och barnen? Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det.
Ja.
Jag har några punkter som jag tycker liksom att det är bra att ta upp.
Ja.
Och fyll på du också, så får vi se.
Ja.
Vi har ju gjort det här på alla möjliga olika vis. Man kan göra på så många olika vis. Det beror också på hur gamla barnen är och vad man är liksom. Om man ens är liksom pratbara med varandra, om man är väldigt arga eller om man har en hyfsad relation. Men man kommer ju ändå att behöva planera det här tillsammans på ett eller annat sätt. Liksom. Så att jag tänker att några saker som är viktigt, det är egentligen att börja planera nu. att börja prata om det nu. För när det går åt skogen eller blir riktigt dåligt, så är ju det ofta för att man bara har utgått ifrån saker. Och när man pratar om sommarledigheten med barnen nu, så tänker jag att det är vissa frågor som man behöver ställa sig. Till exempel vad som är viktigt för ens ex-partner.
Mm. Jag säger hur du menar då?
Ja, då kan det vara att det är liksom, man får fram ganska mycket i en sån öppen fråga. Liksom. Det kan ju vara att jag vill helst vara ensam med barnen, eller jag vill tillbringa tid med min nya flickvän. Alltså, vilka parametrar ska in i hans ledighet? Mm. Liksom? Vad är viktigt där? Hur mycket tid finns det till förfogande och så vidare? Och sen att man, det här gemensamma intresset, liksom att man enas om vad man tror att hur barnen skulle vilja ha det.
Ja.
Och det kanske man inte kan fråga dem om, för det blir för svårt för dem. För de vill bara att det ska vara rättvist, för att de inte har gjort någon ledsen antagligen. Eller så kan de uttrycka någonting.
Ja.
Men föräldrarna tillsammans kommer ändå att behöva bestämma, vad ska vi göra då?
Ja.
Och så vidare. Och också ställa frågan, kan vi åstadkomma någonting tillsammans? Eller gör det för ont så att vi ska dela upp det liksom?
Mm.
Några slags grundpremisser för det där. Som man kanske i bästa fall kan prata om utan att man lägger värderingar i det. Mm. Och man får ju vara beredd på att man blir besviken på svaret. Att nej, jag vill inte vara med dig alls i sommar och
nej,
så vidare.
Precis. Ja, exakt. Ja. Jag tänker så här. Det är ju en liksom... Det är så otroligt många parametrar som spelar in i det här. Men jag tror att grunden i det ska vara så här. Ett, vad är allra bäst för barnen?
Ja.
Och allra bäst för barnen är inte nödvändigtvis att man är tillsammans. Därför att det kan leda till en massa grejer. Man ska säga, vad blir bäst för barnen? Och sen tror jag också att man måste förstå att man måste acceptera att man är ett separerat par som just på sin fritid kanske inte nödvändigtvis vill hänga med varandra. Man måste ha respekt för det. Liksom.
Ja, det var ju bland annat det man skilde sig ifrån.
Ja, precis,
så att säga.
Exakt. Mm. Men däremot så kan man ju också så här tänka att om man utgår från sig själv, jag vet att det är lite jobbigt. Jag har ingen jättelust kanske att hänga med mitt ex nu. Mm. Men för just punkt ett, för barnens bästa, så de kommer nog uppskatta väldigt mycket att vi gör någonting tillsammans.
Ja.
Och alla de här avvägningarna måste man på något sätt göra. Och så här, utgångspunkten, vad blir allra bäst för barnen?
Ja, och jag har väl nämnt det förut, men jag säger det ändå ifall det är... Vi gjorde ju så att vi tillbringade, jag och mitt ex, hela somrarna tillsammans ändå med barnen, fastän vi var separerade. På landstället i Dalarna då. Men inom den ramen så delade vi nog upp tillvaron lite annorlunda än vad vi tidigare gjort. Att man hade hela ansvaret för barnen från morgon till kväll och sådär. Liksom. Sen kunde man ändå göra saker tillsammans, vi var ju samma hus, men även inom den ramen, så att jag tycker så här, tänk väldigt, väldigt fritt på liksom, ja, utifrån ditt fall. En annan sak som jag tycker är bra att bestämma, det är också, hur ska vi som vuxna vara med varandra nu då? Det är ju så ganska svårt att liksom bryta, vi har varit ett kärlekspar,
ja,
vad ska vi vara nu? Och det som jag tyckte funkade bra, det var att tänka på min exman som en bror.
Mm.
Att det var den relationen vi skulle ha. Kommer man inte så långt så kan man tänka på som en vän. Men jag tycker att det blir lite för svagt. För att man är ändå... För en vän kan man tröttna på och sen är det liksom över. Men som ett syskon är man ändå för evigt förbunden med. Och det är man också med sitt ex genom barnen. Så det där tror jag också kan vara lite bra att... prata om. Vad är det vi är för varandra nu? Vilka roller ska vi ta liksom, när det är nya spelregler? Sen tror jag också att det är bra att ta upp det här med om man har släktingar som man alltid brukar vara med eller hälsa på och så vidare, och som förväntar sig att saker ska vara som det var, att man helt enkelt pratar med dem om det, att nu när vi har separerat så kommer den här sommaren att bli lite annorlunda, ja, och så vidare. Att man är ganska tydlig med alltihop.
Det låter som en omöjlighet nästan att man då ska liksom, om jag skulle hänga med mitt ex släktingar på sommaren, men det kanske
jag
finns,
har gjort sånt.
Ja, absolut, men jag bara tänker att det just den där dit, då ska man vara väldigt väldigt så här mogen och stark.
Terms, ja. Ja.
Men jag vill säga då, för jag tycker att allt det du säger är jättebra. Jag tycker att man ska sträva mot det där att kunna samsas, att kunna kanske till och med vara tillsammans på somrarna.
Ja, kanske ett födelsedagar eller speciella ja. Grejer i alla fall. Det är ju en målsättning kan
ja,
det vara.
Men det är ju väldigt svårt, framförallt första sommaren. Det kanske går andra, tredje, fjärde eller femte eller så här, barn blir större. Men om man nu har den här som jag tror att många lever i, att det är ett krig som pågår. Mm. Att det är väldigt infekterat. Mm. Då tycker jag också att man vill ge rådet så här, ja, då ska ni vara extra noga kanske under semestern med de här tiderna, med liksom att så här, bestäm väldigt, väldigt konkret i förväg så att det inte blir vi får se. Ja. Utan var väldigt konkreta i det här och sätt av, ta din semester till att vara med barnen och ingenting annat. Mm. Eller liksom så att de får i alla fall så mycket tid som möjligt fritt
ja.
Med antingen dig eller ditt ex. Liksom. Och håll på platser och tider, var noga med det.
Precis.
För det som är också så här, det är ju en period när man inte arbetar, när barnen inte är i skolan och inte på dagis, utan man har tid tillsammans. Så det är ju här man har möjlighet också att stötta barnen och hjälpa dem igenom den här processen ja. Som de håller på med fortfarande säkert,
oh ja.
Om det är första sommaren. Och då måste man verkligen vara lite noga med att ägna tid åt dem, att vara närvarande och hänga med dem, inte försöka liksom sköta det där
bråket. Nej, precis. Det är kanske mer än någonsin barnens sommar man får tänka.
Ja, det är ju det.
Verkligen.
Ja. Och att man, om det är liksom det här med att besöka släktingar, om man åtminstone själv tycker det är kul, så det är en jättebra idé att göra det om barnen tycker det är roligt också. För att då får man lite avlastning och slipper sitta ensam med allt det där. Och det kan vara bra, men liksom, ja, det jag...
Och det kan ju vara trevligt. Allting som för barnens del blir lite som det har varit förut är ju också bra. Även om mamma inte är med till landet då, så kanske någon annan, liksom så är i alla fall andra släktingar och sådär där.
Precis. Det, och kanske göra saker, alltså sträcka sig utanför sina gränser och göra någonting som barnen tycker är roligt, extra roligt, så att de liksom känner att det finns ett plus i den här.
Livet pågår, att det är kul, att det finns kul, ja.
Ja.
Men jag tror också jättemycket det här med framförallt planeringen. För allt som man låter vara obestämt blir också en konfliktyta.
Ja.
Det blir en möjlig besvikelse eller missförstånd eller någonting.
Ja.
Så att göra det väldigt noga. Och den som lyssnar på podden, den är kanske också en människa som är lite noga med sånt här eller vill göra bra.
Ja.
Så, då kanske det också är så att man då får ta rollen att styra upp det här. Och det här tänker jag, sånt här, man behöver inte vara skild för att behöva göra de här sakerna. Utan tvärtom, liksom, allt som är osagt och alla förväntningar som är outtalade, det är också skäl till att det går åt skogen.
Och när vi ändå talar om det, att alla inte är skilda. Om man är i liksom en krisig relation och man känner att så här, hur ska det bli, hur ska det gå, då kan ju också sommaren vara en möjlighet att testa på att vara helt själv med barnen. För att det behöver inte de uppleva som så konstigt, att man faktiskt, men nu är pappa själv med barnen och åker någonstans eller är här och där och så. Så att man använder den här då, inte första utan första sommaren innan man skiljer sig.
Mm.
Nej, men så här, där du har möjlighet att känna på hur det verkligen är att vara själv med barnen också.
Just det. Ja, det är ju väldigt trevligt skulle jag säga. Ja, men det är det ju.
Ja.
Och precis, man behöver inte vara skild för att göra det. Det uppstår väldiga kvaliteter när man är ensam med barnen på något visst sätt.
Ja.
Också när man är ensam med ett av barnen ifall man har flera.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Mm.
Ja. Har du något sista ord, Marit?
Ja, det hänger ihop med om man tänker på det här som vi pratade om förut, att man ska ju liksom vilja sin älskade gott. Liksom. Och vi är ju funtade så, vi vill helst inte göra andra människor ledsna. Det gör ont i oss på ett eller annat sätt, eller det besvärar oss på ett eller annat sätt att göra det. Men låt säga att man lever i en relation där man vantrivs av ett eller annat skäl. Man vet att det här är inte riktigt bra för mig. Men jag stannar för jag vill inte göra min partner ledsen.
Mm.
Det är faktiskt en väldigt vanlig broms för många. Man vet, hur ska han klara sig? Han kommer att bli så ledsen eller liksom, kommer han ens att överleva? Man är rädd. Man liksom, Man vill inte göra någon ledsen. Och det kan ju vara i vänskapsrelationer också. Men, och så stannar man kvar då. Men varje gång man gör det, varje gång man vet att man vill lämna men stanna kvar, så har man alltså sänkt nivån för vad man tycker är okej att man lever i. Man tycker att det är okej att jag har det så här. Det har man sagt till sig själv. Det där ska man vara lite vaksam på. För att om det fortsätter så sänker man ju hela tiden då. Okej, nej, nu blev det så här, men jag är kvar. Då sänker man hela tiden också sin egen självkänsla och sin kraft. Man står ut med mer och mer, man står ut med samma dåliga längre och längre, och det här är nedbrytande för en.
Mm.
Det är egentligen det jag vill säga. Det är nedbrytande i en att till sig själv om och om igen säga, det här får duga åt mig. Mm. För då har man gjort sig mindre än vad man är. Och då har man alltså valt, för att den andra inte ska bli ledsen, så har man valt att göra sig själv långledsen. Man har valt att försämra sitt eget liv. Och det blir inte lika synligt, för det är inte någon som står och gråter och i en akut situation. Men det är ett minst lika allvarligt brott, skulle jag säga. Alltså, jag vill bara att man ska tänka på det. Att man förstör för sig själv när man är kvar, fast man egentligen vet att man inte borde.
Ja, och jag tror ärligt att man också förstör för den andra. Det finns ingen som helst, det finns inget fint, det finns inget bra. Den andra blir inte lyckligare eftersom Nej. Det gör dig olycklig.
Ja, ja, och vill man, jag tänker att ibland vet man inte hur man gör när man gör slut. För Nej. Att det är så svårt. Vi har ett avsnitt och det är 227 där vi egentligen lite mer noggrant går igenom hur gör man när man börjar att lämna, så att säga.
Mm.
Så att vill man lyssna på det så kan man göra det, så kanske man får några tips.
Mm.
Men som sagt, sänk inte nivån för vad du tycker är okej för dig själv.
Nej, bra.
Då, men det går vi in i fredagen.
Exakt.
Eller vad det nu är för dag när ni lyssnar. Men, vi önskar er allt.
Det är väldigt udda att det är morgon när vi spelar in det här.
Ja, precis.
Det känns helt bakvänt, men också väldigt bra.
Ja, det är mycket bra.
Nu tar vi fredag.
Ja, och fortsätt att höra av er till oss.
Ja.
Lycka till med allt ni ska ta er för.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.